Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Alltså inte för att ge dig panik eller så, men har du tänkt på hur kort tid är kvar på det här året? Och att det är väldigt, väldigt, väldigt kort kvar tills det blir 2026. Hur händer det här? Och tänk då ännu mer, mindfuck, att det då är 6 år sedan coronapandemin kom. 6 år sedan. Det där året 2020 som blev så himla förödande och hemskt för många. Och det är så sjukt hur verkligheten blev under pandemin. Alltså jag har inte tänkt på det på väldigt länge, men hur vi liksom var tvungna att leva våra liv under ett ganska bra tag. Här i Sverige så hade vi ganska annorlunda i jämförelse med många andra länder förstås. Jag vet att min lillebror som levde då, han bodde i Irland under pandemin. Och där var det jättemycket restriktioner kring att man inte ens fick sätta sig på en parkbänk typ. Alltså jag kommer ihåg någon gång när jag facetimade med honom. Och han hade opererat knät precis och skulle bara sätta sig lite på en bänk för att vila lite mellan att han hade varit i affären och skulle hem. Och då kommer det liksom fram 2 poliser och bara, här får du inte sitta. Ja. Och här i Sverige så var det ju lite mer lättsamt, eller vad man ska säga, med de där restriktionerna. Men alltså, tänk att det var så där ett tag att man skulle ha munskydd överallt på tunnelbana, buss, och det var 2 meters avstånd. Det var lappar om det och om att tvätta händerna på alla toaletter hela tiden, om hur man skulle tvätta händerna. Man fick inte ha stora folksamlingar och man skulle helst inte umgås med andra än de som man bodde med, typ. Alltså det, visst känns det, när jag pratar om det så här, det känns som att har det där verkligen hänt på riktigt? Men hur som helst, så för mig blev pandemin typ ett sätt att så här, ta en paus från festande och drickande. För du kommer ihåg, man fick ju inte, jag tror att var det inte så att restauranger och barer, de stängde ju typ 8 en period, och sen var det väl typ 10. Så det var så himla begränsat i hur mycket man fick vara ute och härja liksom. Sen var det ju att många hade hemmafester och sånt ändå i och för sig. Men ändå, jag vet att jag såg det här som en chans att så här, nu ska jag lugna ner mig. Så att jag hade faktiskt en ganska lång nykter period under 2020. Där jag försökte fokusera på min yoga och äta hälsosamt och allt det där. Men som jag har sagt förut i den här podden, lite förbannad så mådde jag inte bra ändå. Jag förstod inte varför. Jag kände också extremt mycket FOMO. Fear of missing out. När jag såg liksom att folk var ute till 8 på den där krogen som jag brukar hänga på. Jag kunde bli arg på kompisar som var ute och drack utan mig. För hur kan de vara ute och dricka utan mig? De borde också sitta hemma och tråkigt eftersom att jag har det nu. Och vara nyktra liksom, på det här sättet. Så det var verkligen både en blessing and a curse, för att jag slapp ju mitt drickande och konsekvenserna av det under en period, men samtidigt så mådde jag väldigt dåligt för att jag tog liksom, jag tog ingen hjälp. Jag tänkte jag klarar det här själv, och sen ett tag senare så började jag dricka igen och det blev som det blev. Men jag vet också att för många andra så blev pandemin någonting helt annat. Det blev en period där drickandet eskalerade något enormt, för att helt plötsligt så kunde man ju sitta hemma och dricka hur mycket som helst utan att någon märkte något. Och det är ju kan ju vara en alkis största dröm på något sätt, att kunna dricka på det sättet. Jag är glad att jag inte insåg det då. Men i alla fall, det var många som tyvärr, som det blev så här, för att det liksom, att det, drickandet eskalerade tills man till slut helt enkelt fick en ordentlig krasch. Och en av de personerna som jag vet att det här hände för, det är dagens gäst. Karin Adelsköld. Hon är komikern, journalisten och föreläsaren som tidigare i år släppte den asbraiga boken som jag varmt, varmt rekommenderar, för den är så otroligt bra. Jag tycker det är tungt nu, heter den. Och där får vi följa hennes resa från att göra comeback i karriären som stand-upare efter att ha varit sjukskriven på grund av utmattningsdepression under en period. Och när hon kom tillbaka så hyllades hon av publik och hon pratade offentligt om stresshantering och utmattning och komma tillbaka från det. Och samtidigt, trots framgångarna utåt sett och sådär, så var det fortfarande något som skavde rejält inombords. Hon började jobba mycket mer än vad hon egentligen kände sig redo för. Och under pandemin, när nyhetsbranschen verkligen skakade, så eskalerade också drickandet. För isoleringen, stressen över osäker inkomst och känslan av att liksom inte ha kontroll gjorde att alkoholen verkligen blev en räddning. Och när hon kom hem efter stressiga och fullspäckade arbetsdagar så självmedicinerade hon emellanåt med några glas vin, och drickandet blev ett sätt att hantera livet och stressen på, helt enkelt. Du vet, den där stressen över att inte ha ett jobb, kanske att inte veta när man ska få jobba, stressen över att jobba för mycket, stressen av att inte bli frisk och sen ja, stress över livet i sig. Alkohol blev helt enkelt hennes flyktväg. Men så i december 2020 kom vändpunkten som började med en krasch när hon vaknade med blod i bakhuvudet på golvet hemma, med minneslucka och insikten om att det här, det går inte längre. Och härifrån så gick starten mot en stabil nykterhet. Och snart firar hon 5 år nykter och är här idag för att prata mer om hur livet ser ut idag, att hitta balans i nykterhet och hur skratt har varit räddningen genom alkoholmissbruk, utmattning och depression. Så varmt välkommen, Karin Adelsköld. Så härligt att sitta här med en östgöte.
Är det det verkligen?
Jag tycker det. Alltså, jag har ju bara hört dig prata östgötska när du gör till dig. På någon reel gjorde du det där nyligen, såg jag på din Instagram. Men annars hade jag ingen aning om att du var från Tjejsa. Av alla ställen förrän jag läste din bok faktiskt.
Nej, men det är nog för att det här har blivit mitt officiella språk, stockholmskan lite grann. Och mycket för att när jag flyttade till Stockholm och pratade rätt grova skötska började alla att skratta. Och på den tiden var inte jag komiker. Och sen var det också att jag jobbade med radio började på 90-talet. Och då var det inte riktigt okej att prata dialekt i riksradio.
Just det, och det är ju helt annorlunda idag, för nu vill man ju inte ha det.
På ett sätt är jag lite ledsen att jag har blivit av med dialekten. Men den kommer höras mycket nu under intervjun, för pratar jag med en skötte så kommer den tillbaka. Det är ju min ursprungsspråk, och får jag starka känslor eller blir arg eller ledsen, då kommer den.
Ja,
vilket blir jätteroligt då om man blir förbannad. Folk bara...
Det är ju en rolig dialekt.
Varför gör du så?
Men du har ju gått ett tag sedan nu, sedan du släppte den här boken, den stora boken, typ ett halvår sedan har det gått nu, nästan, i april
det är
det.
Ja, precis, det är det.
Vad är den vanligaste frågan som du har fått sedan den här boken kom? Alltså jag tänker både från omgivning men typ journalister och sånt också.
Allas första reaktion är, oavsett om det är en intervju eller om någon stannar mig, för det gör folk ganska ofta, stannar mig i affären och sådär. Hur kunde du vara så ärlig?
Vad säger du då?
Det är lite svårt att förstå frågan. Det går ju inte att skriva en självbiografi, tycker jag, utan att vara ärlig. Och sen handlar ju nykterheten otroligt mycket om att vara 100% ärlig och transparent. Och jag tror att eftersom jag har inte så mycket rövarhistorier, jag gjorde ju inte en massa knas som jag kunde skriva om. Mycket bygger ju på mina tankar egentligen och vad som händer i mig.
Det är det som är så häftigt, att det blir en sån historia ändå.
Ja, det händer liksom egentligen ingenting och det är pandemi. Ja. Och jag sitter bara i min soffa, dricker vin och tycker synd om mig själv.
Och ändå händer allt.
Och ändå händer allt och folk tycker att det är spännande. Så här, hur ska det gå?
Ja, men den är det är spännande. Roligt. Jag satt och läste från, alltså, vad säger man? Det var väldigt svårt att sluta läsa.
Nej, men det är också otroligt. Men det är ju fantastiskt fint. Det är ju jätteroligt att det är så. Men det var ju fruktansvärt läskigt att skriva.
Mm.
Och jag var tvungen att ta beslutet precis i början att jag måste skriva det här som om ingen någonsin kommer läsa det. Mm. Alltså ingen, inte ens min förläggare då på förlaget. Mm. För att våga vara så ärlig. Och jag... Det var ju också någon slags reningsprocess på det sättet att jag hela mitt liv har utgett mig för att vara någon annan. Och ju mer tiden gick och ju mer saker som hände mig, desto större blev skillnaden mot... liksom vem jag var mot den jag utgav mig från att vara. Och nykterheten handlar ju så mycket om att hitta tillbaka då till sig själv och ärligheten. Så att jag var liksom tvungen att skriva den så här. Men också så här kompisar som har sagt, som jag har känt i så här 25-30 år. Som bara, vi hade ingen aning om den här biten av Karin.
Mm, wow.
Och det säger en del kanske också om varför det blev så... För det blev helt ohållbart till sist. Att vara en tuff och cool och stark komiker och framgångsrik person. Och inuti vara ensam, ledsen, misslyckad och bara så här, knappt ha någon livslust. Liksom. Mm.
Och det är väl just därför också som jag förstår det som många har reagerat på också. Så här, vadå, är du alkoholist? För att som jag förstår har jag till och med journalister varit inne och grävt i din bok och typ analyserat. Är det här verkligen alkoholism?
Ja. Alltså jag vet att några faktiskt gjorde lite faktakoll och kollade just med läkare och en person som jag har jobbat med för att liksom, är hon verkligen alkoholiserad?
Mm.
Jag kan förstå den tanken, för det vi har fått lära oss om alkoholism idag är ju att det ska gå längre. Så att jag kan förstå det, att man tänker då, ja men jag drack ju inte varje dag, jag drack mig inte full och jag hade inte förlorat något och jag ser fortfarande relativt fräsch ut för min ålder. Så det är ju bra att de har kollat, men det är klart att det blir ju en märklig fråga också, så där, för att det går ju inte riktigt. Det är ju inte så att man går heller till vården och får en diagnos.
Och jag tycker det blir, alltså... Jag blev nästan ledsen över när jag hörde det här. Alltså för att jag tycker att det är det här som blir... Jag tror att det är det här som är problemet för många som inte kanske söker hjälp för sina problem. För de tänker att men jag är ju inte alkoholist.
Nej, men precis.
Så då kan inte jag ta plats i vården eller på möten eller vad det nu är.
Och jag var ju en av dem som försökte lösa det själv. Därför att jag kan ju inte vara alkoholist när jag dricker fina viner. Och inte varje dag liksom. Och det är ju därför jag skrev boken, för att visa den här typen av alkoholism. Hade jag vetat att man kan bli alkis när som helst, oavsett ålder, oavsett egentligen hur mycket man dricker, det ska man ju inte säga med en nypa salt, det är klart att dricker man en deciliter varannan vecka så kanske man inte blir det, om man inte har ett beroende sedan innan. Men just att hade jag vetat det idag så hade jag sökt hjälp tidigare. Och det är ju hela syftet med den här boken. Och att jag pratar om det nu också, faktiskt.
Mm. Men har det påverkat dig på något sätt att bli frågasatt på det här sättet? Om att vara alkis eller inte? I nykterheten, menar jag.
Ja, men i början, för det var ju, och är fortfarande, tror jag, bekanta som kanske... I början så var det också många nära som sa, nej, men det är det ju inte. Och då blev jag jätteledsen och arg och upprörd och förstår de inte hur farligt det är att säga till mig att jag kanske inte är. Men då var jag precis nynykter och hade liksom inte riktigt fått koll på läget. Idag så berör det mig inte alls, utan mer blir det en indikation på att man inte vet vad alkoholism är. Jag är så trygg och säker i min nykterhet så att jag behöver liksom inte någon annans... liksom bekräftelse i det, utan det säger liksom ingenting om mig, det säger mer om dem och deras okunskap och också kanske i och för sig det säger någonting om mig, och det var ju att jag var väldigt, väldigt duktig på att smyga med alkoholen, så inte ens min allra närmaste relation då, min pojkvän som jag umgicks jättemycket med och också drack med, förstod att jag var alkoholist, och barnen såg mig inte dricka så mycket men hörde mig sluddra och sådär ibland.
Och därav att boken också blir mycket i ditt huvud, för det är där man ser liksom, alltså det är där som blir,
det där det händer.
Det där det händer, även fast inte syns på utsidan. Så,
och det är också, ja, men det får jag också höra, gud jag har varit inne i ditt huvud. Ja. Idag 8 timmar eller vad ljudboken är om man lyssnar på den.
Men på tal om det här, så du fick ju väldigt mycket, eller du har fått väldigt mycket meddelanden och sånt såklart efter det här, efter att du släppte boken och säkert innan det med. Och då är det många som skriver som sitter i liknande situationer som du har varit i, antar jag.
Ja.
Vad säger du till de här personerna som hör av sig till dig? För många förstår jag det som också, det är första gången de berättar för någon kanske att de har alkoholproblem.
Både att de inser att de har det och sen säger det till någon. Jag tar det på största allvar. Alltså jag... är det någon som lyssnar nu som inte har fått svar, hör av er igen då, för att jag tror inte att jag har missat något, men jag försöker liksom läsa och bekräfta alla som hör av sig. Och sen kan jag ju liksom inte rädda någon och hjälpa någon. Det är inte så det funkar riktigt. Man måste ju vilja bli nykter själv, men jag kan liksom tipsa lite om var man kan vända sig och berätta lite om hur det var för mig. Helt enkelt. Och jag är ingen expert heller. Alltså jag är bara en nykter alkis och jag blev nykter på det här sättet. Och det är det jag kan berätta om liksom. Och kanske bara skicka med lite att så här, våga testa vad nykter. Du kan alltid ångra dig om du inte vill det. Men livets nykter är ju magiskt liksom. Det är ju ändå viktigt att skicka med.
Och det är svårt. Jag får inte lika många som hör av sig till mig, men jag får ändå folk som hör av sig. Och jag tycker det är så fint och stort att folk skriver, för att det betyder någonstans att de vill ha en förändring liksom, sådär. Och jag känner verkligen så här, tack för förtroendet såklart. Men också så blir jag så jävla förbannad på samhället och att folk ska behöva skämmas så himla mycket.
Ja.
Jag önskar jag kunde säga till de här personerna då, som jag ibland faktiskt gör, som du också beskriver så himla bra i boken, friheten när man faktiskt kommer fram till jag är alkis,
yay!
Som du faktiskt literally sa.
Gud, vad pinsamt.
Nej, det är ju skitbra. Nej, det är för det är det. Så det är
alltså, man också yay av alla cringe-grejer som man som boomer kan göra. Jag skulle ha sagt såhär,
du var typ den första som hade sagt så. Jag sa väl min skarskort.
Ja, precis. Jag var ju då på en helgkurs i beroende, för att jag ansåg mig för fin för att söka hjälp på andra sätt då. Nej, inte för fin, men jag var rädd att någon skulle känna igen mig. Så jag hamnade liksom på en informationskurs kan man säga, där vi fick lära oss om alkoholism. Allt går ju att läsa överallt, men det liksom var inte bra nog för mig då tydligen. Och det är väl kanske allmänna känslan, man vill gärna att någon ska säga till en, du är alkis. Eller i mitt fall, som jag hade hoppats, men du är nog inte alkis, du kan nu dricka. Men när jag då insåg, man gör ju självskattningstester framförallt, så att det är ju, man får ju inte en diagnos, det är ju ingen, eller man kan säkert få en diagnos, men inte på den här helgkursen. Och då hade jag ändå trilskats och försökt fram och tillbaka, jag är inte, så att då blev den befrielsen när jag förstod, men jag är sjuk i en beroendesjukdom och det finns en lösning och ett sätt att leva i tillfrisknande. Så då var det liksom, yay!
Ja, men jag förstår det.
Ja.
Alltså, fast jag grät ju när jag fattade. Ja. Men det var ju också en befrielse i det ändå. Alltså det var bara så här, att liksom äntligen förstå vad det är som har varit fel på mig på något
Exakt.
Sätt. Alltså, att jag grät nog för att jag kände mig så, att jag hade lurat mig själv så jäkla länge. Men sen så bara, och bara få landa i det. Alltså, det vill jag rekommendera alla.
För det är det man tänker. Ja. Som jag tänkte också, att livet är slut om jag är alkoholist.
Exakt.
Men det är inte det, utan det är precis tvärtom. Och det går inte nog understryka det. Det är då livet börjar.
Ja, men det är så skönt att landa i det där till slut i alla fall. Och jag tror att det är det som gör att många av oss faktiskt tar tag i vår nykterhet också. När man faktiskt landar i det lugnet av att jag är faktiskt alkis. Och
som de säger, alltså, jag har testat allt liksom utan att ta bort en sak. Och nu tog jag bort en sak och fick liksom allt.
Det var så spännande att läsa om det i boken, för att det är så många gånger som jag verkligen, när jag läste, så bara kände med det så mycket, och jag bara kunde, man ser ju så tydligt att ta bara bort det där jävla vinet liksom, så här, vad håller du på med? Och sen så har man själv suttit så där hur mycket som helst liksom. Men nu i alla fall när boken har varit släppt ett tag och jag vet ju, du har väldigt mycket järn i elden och du har en tidigare liksom utmattning och allt det där.
Två till och med.
Två till och med blir det. Hur mår du idag, på riktigt.
På riktigt.
Om vi ska prata på riktigt.
På låtsas, så må jag... Nej, ja.
För vi svenskar är så jävla bra, bara allt är bra ja. Nu.
Ja. Ja, alltså jag mår ju jättebra. Mm. Generellt så har jag ju fått ett helt nytt liv som är fantastiskt. Så det finns ju några lager i svar kan man säga. Sen är det ju på väg mot mörkare tider. Vi har en värld som inte är så himla kul. Vi går in i en valrörelse som gör mig lite nervös. Och sen så understa lagret är väl liksom en vardag att hantera. Mm. Med stress och press. Jag mår liksom, så just idag mår jag jättebra. Igår fick jag till toppenbra träning, jag sov gott i natt. Mm. Men för mig handlar ju hela mitt liv om att nykterheten först. Mm. Det vill säga, jag har mina rutiner och jag har några saker som jag inte ruckar på. Och det är då sömn, återhämtning. Och jag försöker att stressa så lite som möjligt. Mm. Och på ett sätt så är ju utmattningen är ju liksom en del av min alkoholism. Alltså min största trigger är stress för att jag ska hamna fel. Och jag, andra gången jag gick in i väggen och brände ut mig, så gick det riktigt, riktigt illa. Så jag blev oerhört dålig. Och det tog väldigt lång tid för mig att bli frisk. Också kanske för att jag till sist började dricka, för att jag kunde inte hantera att jag inte blev piggare. Jag liksom var så hjärntrött, och då tyckte jag konstigt nog att vinet hjälpte. Men det betyder att jag måste liksom, både för nykterhetens skull och för att inte bli utmattad igen. För läkarna sa det är inte säkert att din hjärna pallar en tredje gång. Liksom. Och det märker jag ju fortfarande, liksom blir hjärntrött lätt och så. Så det går ju ihop så mycket. Så om jag inte gör det här, om jag hade haft den natten mot igår, så sov jag bara 3 timmar. För det var en stressig grej då som kom i vägen, och jag lyckades inte hantera det liksom som jag skulle. Då hade jag svarat att liksom, det är väldigt svårt idag. Idag måste jag vara snäll mot mig själv. Och jag är ju, alltså jag har ju ett så fritt jobb. Men jag är ju också benhård. Så att jag tar ju inte möten, eller jag trycker inte in någonting. Så när folk säger så här, men jag vill ha ett möte. Ja, det är om 2 veckor först. Så får de bara, men gud, du jobbar för mycket. Det är det jag inte gör. Men folk fattar inte det. Utan alla säger, gud, du jobbar för mycket om du inte ens har tid med ett möte på 1 timme. Nej, men det är det. Jag tar inte möten. Jag har ledigt vissa dagar. Då tar inte jag möten. Jag är ledig.
Men har det varit svårt att bli mer liksom bestämd i?
Nej, för att jag visste ju efter förra utmattningen att om jag inte gör det här så dör jag. Liksom i det. Nu är jag ju drastisk, men då kommer jag gå in i väggen igen. Och då är det inte möjligt att jag kanske får göra någonting av det jag gör idag.
Men jag förstår det också som att du i år har börjat säga mer ja efter att ha sagt mycket nej.
Ja, men precis.
Att så här, att du skrev till och med, vad var det? Expert, du blev expert på att säga nej efter utmattningen 2016.
Uh-huh.
Och sen så när du blev nykter för 5 uh-huh. år sedan, så blev det en sport att uh-huh. säga nej. Men sen så helt plötsligt så kändes det väldigt tomt att bara säga massa nej hela tiden. Så nu i år har du sagt massa ja.
Ja, men precis. För att så att jag lärde mig att säga nej med utmattningen, och sen då så kom ju ytterligare en allvarsamt lager på, och det är att om jag blir utmattad och stressad igen, så är ju risken att jag kommer ta ett återfall. Nu är jag långt från att ta ett återfall, men alltså om allting börjar svaja, börjar allting svaja, och nykterheten bygger på att jag håller mig frisk och pigg liksom. Mm. Så att, och det var rätt skönt också när jag blev nykter att rensa bort en massa sammanhang och vänner och faktiskt allt möjligt som jag kände, det här tar energi. Och det var också känns lite rock'n'roll nästan så här. Nej, jag vill inte gå på de här grejerna, jag vill inte göra det här, utan jag vill gå på mina 12-stegsmöten. Jag vill sova mycket, jag vill träna mycket. Men så efter några år så upptäckte jag oj. Så här, folk verkar ha ett liv. Alltså jag träffar ju bara nyktra och liksom så här, jag märkte att så här, det är någonting som inte känns så kul.
Mm.
Och det var ju att jag hade liksom sagt nej till allt. Jag upptäckte ju det. Till och med så här, att gå i kyrkan har jag sagt nej till. Ja, men du vet, det blev ju, så då bestämde jag mig nu inför sommaren. Och också för att jag hade då 2 månaders ledigt lite drygt. inga planer. Och då skulle jag sätta mig och säga, nu ska jag planera upp hela sommaren. Barnen är stora, de vill inte fira semester med mig. Ingen partner, bara hur gör jag nu? Och då bestämde jag mig för att liksom testa om det här som vi lär oss inom många av oss som är nyktra, så här, att ta en dag i taget och släppa kontrollen. Det är mitt sämsta. Så då gjorde jag det. Och så tänkte jag så här, nu säger jag ja till allting som kommer. Det får naturligtvis inte gå ut över nykterheten eller liksom min kropp eller något sånt där. Men även framförallt sånt som jag tycker är lite obehagligt och som jag inte brukar göra. Så det gjorde jag.
Vad var det för grej typ då?
Men det började med att en bekant som jag inte känner särskilt väl skulle åka till Italien i ett hus och ville gärna ha sällskap, så hon undrade om jag ville hänga med. Och jag tycker det är lite obehagligt att åka med någon man inte känner och bo ihop i 2 veckor.
Ja, det förstår jag.
Mm. Men jag sa ja.
Oh, wow!
Så gjorde jag det. Och sen så...
Wow! Vad häftigt.
Ja, och sen så fortsatte jag så liksom så här, också på den resan när det var så här, ja, vill du... Jag kommer inte ihåg. Ja, men vill du åka hit och göra det här? Nej, det kanske jag absolut inte ville. Men då sa jag ja. Eller vill du testa akroyoga, sådana akrobatser? Det vill jag absolut inte. Ja!
Så gör det ändå.
För att våga testa liksom.
Vad är utvärderingen då av att ja så mycket?
Att jag har fått uppleva livet ännu mer. Med allt vad det innebär. För det har ju också lett till mycket glädje. Massa nya vänskaper och bekantskaper, men också lite sorg och besvikelse. Och vad jag också har gjort i min alkoholism är att jag har ju druckit för att slippa känna känslor och för att jag inte har kunnat hantera känslor. Och i nykterheten så känner man ju alla känslor mer på ett liksom helt nytt sätt, vilket är fantastiskt men också sjukt ovant. Och då har jag nog, utan att tänka på det, liksom hållit mig borta från situationer där jag behöver känna mycket. Och det kan man väl få göra. Men det är klart att vill man leva livet på livets villkor, då får man ju utsätta sig för livet också. Så att det blev också så här glädje, besvikelse, sorg. Alltså alla möjliga olika saker som jag fick känna i sommar då. I somras. Men jag har ju fortsatt säga ja nu till olika saker. Så jag åker ju till Australien snart.
Nej.
I 3 månader.
Nej, men sluta. Åh, jag blev förbannad. Det blev jag inte. Jag
blev förbannad.
Förbannad på att du ska åka, du. Ja. Men gud, så härligt. Men jag kom på att jag ville fråga en till sak, på tal om att börja säga ja till saker. För att man säger ju nej för att man vill komma ifrån prestation och stress och sådana saker, såklart. Och sen så då började jag säga ja. Och sen så blev du... utbildad stresspedagog, ska tilläggas, i nykterhet,
ja,
är du också.
Ja,
så du vet ändå lite vad du snackar om i det här.
Ja, nu vet jag.
Nästa fråga. Ja, precis. Ja. Men det här måste ju typ vara ett av de vanligaste samhällsproblemen vi har. Det är ju stress.
Ja.
Alltså, hur gör man för att inte stressa så jäkla mycket och hitta den där? För att det verkar nu som att du har kunnat hitta någon sorts balans mellan ja och nej.
Ja, men precis.
Men hur fan gör man då? Alltså,
ja.
Det är ju skitsvårt. Jag frågar inte åt en vän utan åt mig själv också. Särskilt nu när jag är gravid. Jag har jättesvårt för att varva ner trots att jag vet att jag borde det.
Ja. Jag lärde mig liksom, jag testade väl många olika saker efter jag blivit utmattad och tar mig tillbaka. Och att jag sen utbildade mig till stresspedagog, det var just för att jag upplever att man måste prata om stress också på ett annat sätt. För stress i sig är ju inte farligt. Och jag upplevde att väldigt många runt omkring mig just frågade mig så här, gud, du blev utmattad, du vet man att man är utmattad och så. Stress i sig är en fantastisk reaktion egentligen. Alltså vi blir pigga och alerta och vi kan prestera bättre och vi liksom... Det är en bra grej. Och då upplevde jag att många blev stressade bara av att känna, åh nej, jag är stressad, jag får inte vara stressad. Men den stora problemet är att vi har för lite pauser och återhämtning. Det är liksom det stora problemet. Och ett annat stort problem är att vi tror att det finns en lösning som funkar för alla på pauser. Men pauser ser olika ut för alla. Och därför utbildade jag mig till stresspedagog sen, för att jag kände så här, men vi måste ju också kunna prata om stress för vad det är. För att jag testade nämligen också att ta bort all stress helt. Och då blev jag deprimerad istället. Därför att om man aldrig stressar, eller gör lite mer än vad man kan och orkar, då får inte kroppen och knoppen den här utmaningen som den behöver. Så då var jag så här, varför pratar vi inte om det här? Men, så att, man måste veta om att samhället idag kräver oerhört mycket av oss. Vi har chans och möjlighet att göra precis allting hela tiden om vi vill. Så att vi måste själv ansvara för att vila och ta pauser. Och det kommer alltid ske på bekostnad av något kul. Så att för att få ett vettigt, liksom, jämnt liv så måste man offra saker. Och jag skulle säga, om jag bara tittar på dem som jag, när jag jobbar som stresspedagog och ute. Det är där man missar. Man tänker att man ska få allting och återhämtning. Det går inte. Utan man måste liksom, man måste offra någonting. Och det är hemskt.
Det är skitsvårt.
Det är hemskt att inse. Och det också handlar om långsiktighet då. Men för mig är det så tydligt, om jag inte sover bra, då kan jag inte göra något vettigt alls. Och om jag inte drar ner på tempot nu, då kommer jag krascha helt och då blir det ingenting alls. Så att jag måste hela tiden tänka långsiktigt i mitt kortsiktiga.
Mm.
Att göra någon återhämtning, någon paus som man själv älskar och tycker är roligt, det är så himla bra. För det märker jag också så här, ja, men vad ska jag göra? Jag ska vila. Ja, men vad, kan det vara att köra hoj eller är det att binge-titta på en serie? Det är naturligt, det finns bättre saker för att samla energi för hjärnan än att titta på skärm. Men om det är det som funkar, så ta hellre det än ingenting. För ibland kan man vara så uppe i varv att hjärnan blir mer stressad av att man bara sitter och inte gör någonting.
Ja, och sen så kan man bli stressad av allt man borde göra för att slappna av.
Ja.
Jag borde göra de här grejerna, men jag njuter inte av det alls.
Och sen så brukar jag säga till, om man är en som jag som liksom har prestation i blodomloppet, att man säger, jag kör halveringsmetoden. Så att jag vet att när jag tänker så här, imorgon ska jag, då vet jag så här, och sen hälften av det. Eftersom min hjärna är så här, okej, imorgon ska jag tvätta, gör det, och hälften av det, just det.
Vilket bra tips! Det ska jag med börja med, det behöver jag med göra, för mina to-do-listor varje dag är ju liksom så långa så att jag får panik bara jag tänker på dem.
Och sen inom 12 steg så har vi ju de här deviserna då, och det är så här, det viktigaste först, en sak i taget. Och det är också roligt, för att då har jag liksom varit utmattad till och från massa år, jag är stresspedagog, bla bla, kommer in i det här 12-stegsprogrammen. Vet ni inte vad det är, så googla 12-stegsprogram så får ni se. Och då är det ju så här, just det viktigaste först, står oftast på skyltar i de här lokalerna man har möten. Det viktigaste först, en sak i taget. Det vill säga det som man har hört sedan barnsben också. Men först då föll poletten ner. Närvaro, här och nu, det viktigaste först. Alltså vilken befrielse.
Ja, vad smart.
Smarta grejer.
Ja, det är så smarta grejer, det är ju verkligen det. Men det var någonting du sa. Det var det jag tänkte på. Hur vet man vad man ska offra då? Alltså hur väljer man ut vad man ska offra? Det är ju skitsvårt.
Ja, fast om du tänker att du har en dag. Och så är det jättemycket du ska göra. Men du vet att du måste vila. Då måste du ta bort någonting, och då kan du ju prioritera själv liksom. Egentligen ser det som ett bilbatteri, om jag ska vara ärlig, för jag är ju så här, jag älskar bilar, så jag har ofta så här motortermer i mitt huvud. Och om då någonting tar mycket energi, så kanske jag måste fylla på mer energi, och då kan jag ju antingen ta bort det som tar mycket energi för att slippa ha mycket återhämtning. Eller så får jag göra det med mycket energi, men då får jag se till att ha mycket. Så vi kan ta den här dagen då. Jag har varit på ett möte som började 10:00. Så då visste jag att jag skulle kunna få lite sovmorgon. Sen så hade jag 2 timmar innan jag skulle komma hit. Då tänkte jag, då har jag 1 timme måste jag vila av dem. Och då kan jag gå hit, så får jag in motionen också. Och 1 timme kan jag göra ärenden. Men jag kan inte både göra ärenden och ta möten samtidigt, för det blir lite så. Den här intervjun tar jättemycket energi liksom. Jag blir trött och jag blir lite så här tom efteråt, för att det här är det är fortfarande lite ut, alltså jag bjuder ju mycket på mig själv liksom, försöker vara 100% ärlig, och det gör sig inte själv, så jag måste liksom hela tiden. Så då kan inte jag göra någonting ikväll hade jag gärna annars gjort någonting, träffat folk, men det gör jag inte då. Så då blev det att jag tog bort det, därför att jag tycker den här intervjun är så viktig.
Åh, fint.
Så att då blir det är så hela tiden, så där måste man. Och då blir det jättetråkigt. Tänk att jag inte träffar kompisar ikväll. Nej, men då träffade jag kompisar igår. Och det, så där jag håller jag förstår. På och pusslar liksom.
Ja. Mm. Och det är det som är så svårt, det är ju hela livspusslet liksom. Men jag tänker att det är som allt annat, så länge man börjar komma in i det lunket och tänker så blir det
lunket och att det svider och tar bort saker. Ja. För det tror jag är det vanligaste, man lägger till mer liksom. Istället för att säga, ja, då börjar jag yoga också. Ja. Så springer man till yogan.
Och det är också en klassisk nynykter grej också, tror jag. Så man, för att när man blir nykter så har man ju så jäkla mycket tid helt plötsligt. Och då är det som att du måste ju fylla den här tiden med en massa saker. Ja. Och lära mig, gå på massa kurser, göra massa grejer och göra allt det här där. Men det blir ju också att man bara så dyker ner då i att inte känna och fly på andra sätt.
Ja, ja visst. Liksom. Det går ju fly på massa olika sätt.
På alla sätt. Egentligen. Alltså, ja. Gud vad jag har flytt i nykterheten mycket hit och dit. Alltså, det är ju jättesvårt.
Och det är därför att i mitt fall så var det ju så att jag kunde inte hantera känslor, jag kunde inte hantera mitt liv, jag kunde inte hantera kontrasten mellan vem den jag utgav mig för och var och den jag var. Och då använde jag vin liksom för att slippa, ja men förfly de känslorna helt enkelt.
Mm.
Och när man tar bort vinet så sitter man ju själv i alla känslor. Och det är det som händer när folk testar att ta bort alkohol en liten stund och inte gör någonting åt problemen eller varför de drack från första början. Och då blir det ju pain in the ass att vara nykter. För det är ju, eller hur?
Gud, ja.
I början liksom sitter man där med känslan bara, oho! Och då är det ofta att man börjar med någonting annat liksom. Men sen när man börjar jobba med beroendet. Och i och för sig, man behöver nog inte ens ha ett beroende. Man kanske har druckit för att komma ner i varv och sådär. Men då måste man ju lära sig att komma ner i varv själv. Det är när man börjar göra det som det här häftiga livet börjar.
Men det är ju det som är dock svårt att jag märker att många nyktra håller kvar vid. Och jag själv också gjorde det också jättelänge. Att man har någonting hela tiden som man håller kvar vid som blir en flykt från att känna. För att det blir så överväldigande med känslor och sånt som man har flytt ifrån som man var tonåring i princip när man började dricka liksom. Och just det här att hitta till den här berömda balanserade nykterheten, hur jäkla svårt
det är. Jag tror att det är hela tiden en process och en utveckling.
Mm.
Det finns liksom inte något perfekt där heller. Och allt nu är inte alltid, det vill säga vissa perioder kan man väl få fly lite då. Mm. Om det inte är så att det skadar någon annan liksom. Att man faktiskt kan få, om man är medveten om det. För så kan jag känna ibland också nu så här, att jag orkar inte riktigt hantera det här idag.
Mm.
Så då går jag och köper lite kanelbulla.
Ja, men det blir jättehärligt. Fy fan vad gott. Fy fan vad gott. Jag kör. Hörra, mina skönska blir
starkare. Nu börjar den komma. Gud, ingen som orkar lyssna på det här.
Det är avstängningsfaktor här nu. På det här avsnittet.
Ja, men precis. Men sen så tyckte jag det var spännande då att titta på mitt liv när jag kände mig trygg i min nykterhet. Vad är det mer för saker som jag flyr i som ändå är långsiktigt inte blir bra?
Mm.
Och då var ju just relationer var ju en sån sak. Mm. Alltså att jag upplevde att jag hela tiden kunde slappna av bättre och känna att livet var mer helt om jag levde med, hade en partner. Och också den här kicken i förälskelse och allt sånt där. Jag såg att det fanns en risk i det. Och då valde jag ju efter mitt ex där. Jag gick på några dejter och kände just då att det fanns en så här, fan det här skulle man kunna göra varje dag.
Mm.
Eller liksom som en grej att hela helgen blir underbar för att jag har en dejt med en härlig person på fredagen. Och där såg jag att det här är inte bra för just mig. Utan jag måste också se vad händer om jag inte har det. Också för att vinet var så himla bra kompis när jag var ensam. Jag har alltid känt mig så fruktansvärt ensam.
Mm.
Och då tänkte jag så här, vad händer då om jag är ensam och inte har någon på gång eller någon flört eller någon liksom. Och det var ju spännande.
För det gjorde du ganska nyligen. Väl, i två, har inte du varit?
Det är tredje året.
Tredje året.
Ja, jag bestämde mig för 2 år. Och sen så gick det så. I början var det jätteläskigt. Vad gör man då liksom av tiden? Och vad ska jag göra?
Ska jag bara sitta här nu?
Ska jag bara
ensam,
sitta här? Och
utan vin.
Ja, och också vad är helt krass här. Vem är jag då? Om inte jag är i relation till någon annan.
Mm.
Och insåg att jag har varit i relationer alltid. Jag har kanske varit singel i 2 månader som mest.
Sen typ tonåren?
Eller? Ja, hade min första pojkvän när jag var typ 4, ja, 5.
Sen 4 års åldern. Ja, ja, det är fan... Ja.
Bra jobbat, va?
Det är bra jobbat, mäktigt. Ja. Ja.
Eller jättedåligt jobbat, för frågan är om det har varit varken bra för mig eller den jag varit i relation med. Men det, så det har jag utforskat.
Mm.
Och det var, jag skulle inte säga att det var ett beroende, men det var ju framförallt kickar med förälskelse har ju nog går att översätta lite med en härlig berusning.
Ja, för det är ju en dopaminkick.
Ja, precis.
Med, liksom, som vi, och vi är ju ofta dopaminjunkies.
Ja, men exakt. Och sen är det ju så. Min yngsta flyttade hemifrån för 2 månader sedan. Mm. Och jag visste att den dagen kunde komma. Och alltså så här, jag har faktiskt fasat för den dagen sedan jag fick dem. Därför att det här var någon slags... Det var inte planerat att jag skulle bli mamma. Jag hade inte tänkt att bli mamma. Men när jag blev det så kände jag starkt så här, det här är botet mot min ensamhet.
Mm.
Och vad händer då? Då har jag ändå inte haft dem varje vecka utan varit varannan vecka mamma. Men vad händer då sen när de inte bor hos mig? Eftersom jag har varit ensamstående alla år med dem.
Mm.
Så det var också så här, jag måste vänja mig nu. Det kan inte vara så att jag bara hakar fast vid random person. För att barnen flyttar hemifrån. Så det har också varit en kul grej då. Jag liksom har hyrt sommarstuga själv och jag har liksom... Ja, men reser själv har jag i och för sig alltid gjort, men ja, experimenterade. Sitta själv en hel helg. Inte ha något planerat.
Wow.
Snacka om att vilja fly till liksom alla möjliga olika saker. Men det, och sen gick det så bra, så sen kände jag bara, nej, jag vill inte ha någon person i mitt liv.
Men det här med att liksom inte ha några barn kvar hemma, det är ju en väldigt stor livsförändring också. Så, och det är ju förändringar, oavsett om de är bra eller dåliga, ska vi ju vara väldigt eller vaksamma för
ja, men
som
precis.
Nyktra alkoholister. Hur?
Ja, men jag har ju övat på det här i 3 år. Jag var förberedd och hade också bestämt mig för att när yngsta flyttar hemifrån ska jag åka iväg en längre period och utforska världen, och det är det jag gör nu när jag åker till Australien och kanske blir Nya Zeeland också och se.
Helt jävla
pappa, rätt. Pappa, nu alltså, det finns så mycket planer, men så det har jag tagit höjd för. Men med det sagt då, jag har en enorm respekt för den här sjukdomen och vet att hur mycket jag har förberett mig på detta så är det ändå en jättestor förändring. Och då, så jag har gått på mycket möten, varit nära min sponsor, ringer och pratar, nära andra nyktra liksom, få den boosten på något sätt.
Mm.
Och är vaksam på mina signaler, för mina signaler i huvudet säger, jag flyttar utomlands direkt, eller jag, vad kan det vara, det kan vara alla möjliga grejer. Jag startar en podd.
Mm.
Jag ska podda varje dag. Jag ska göra ett koncept om man poddar varje dag. Karin, kan du det? Vill du det? Är det någon jävel i hela världen som vill höra på det? Men det är mina så här, jag ska liksom skapa grejer då, tänker jag.
Ja, men precis.
Och då vet jag om det. Eller handla. Jag har upptäckt också att jag börjar så här, ska jag inte ha lite fler någonting?
Mm.
Nej, ska jag inte.
Och jag tänker, som jag har förstått det så liksom, du har inte bara pundat alkohol utan det har varit liksom bekräftelse, jobb och massa sådana saker.
Ah.
Och sen nu när det blir den här förändringen, och nu gör du mycket för den såklart, men hur gör du annars för att vara vaksam på dig själv så att du inte ska liksom hoppa in i de här snabba kickarna igen? Eller?
Ja, men för mig har det blivit att vad ska man säga? Jag hade ju några år när jag slutade med alkohol. Ganska många år. Där jag inte drack. Men jag upplevde inte att jag hade ett beroende. Och när jag ser tillbaka på det idag så förstår jag att jag fyllde det då med. Det var då jag slog igenom som komiker. Och väldigt mycket bekräftelse och karriär. Och hur långt kan jag nå? Hur stora program kan jag leda? Jag tappade ju bort mig själv ännu mer där. Och blev framförallt inte så trevlig person, tror jag. Och jag kände, det var ju så egostyrt. Så att svaret, så även om det blir lite flummigt, är att hålla ordning på mitt ego. Och det gör jag genom att varje morgon så här, det finns en bön som är väldigt bra, som kallas tredjestegsbönen, där man på något sätt försöker hålla koll på den här dagen nu, kommer jag göra den för mig själv eller kommer jag göra den för andra också? Alltså, vad kan jag bidra med? Och i mitt jobb då, som bygger på att jag jobbar med mig själv, alltså att jag är ju den jag säljer i princip, så är det väldigt, jag måste ju verkligen hålla koll på det här. Men det som är skönt är ju nu att jag tycker inte att bekräftelse ger mig någonting. Alltså någon yttre bekräftelse. Och jag gör ju saker idag. Jag har ju alltid gjort saker för att jag vill någonstans göra en skillnad och förbättra. Men nu är det verkligen rotat i magen och hjärtat. Att göra saker för som gör världen bättre.
Och då blir det ju, som jag förstått dig, på något sätt att det handlar om att rannsaka liksom nästan varje sak man gör eller beslut man tar. Alltså, vad är det anledningen till varför jag gör det här nu? Är det för bekräftelse eller är det för någonting annat?
Eller hur? Ja, men så är det. Sen är det ju, om jag ska vara helt ärlig då.
Gärna.
Så är det ju så här att jag är ju medberoende också.
Ja.
Uppvuxen med alkoholism nära mig och också anhörig. Och när jag tog bort mitt, eller jobbade i tillfrisknande, tog bort alkoholen, så började medberoendet smyga på. Och man kan säga att nu när jag har börjat öppna dörren till kärlek igen, så har medberoendet börjat kicka in och vansinnigt.
Ja, det är så.
Det är så.
Hur märker du det då?
Ja, jag märker det för att jag tappar lite vad jag har för behov. Saker som jag egentligen aldrig ruckat på i form av återhämtning, så börjar jag rucka lite på. Mm. För att säga, jag så gärna vill vara till lags för andra.
Mm.
Det är lite svårt att prata om än, för jag är lite, men jag har fått liksom backa tillbaka ganska nyligen och gå till ett annat 12-stegsprogram för anhöriga. Och det här är ju en helt ny resa som också känns, jag är lite frustrerad och lite ledsen för det. För att jag känner ju just att jag har så bra nykterhet och allt sånt där. Men min största flyktmekanism kan också lätt bli, apropå det här med att finnas för andra, att bara finnas för andra. Och medberoende kan man ju bli även om man inte har vuxit upp med någon beroende eller levt med någon beroende. Idag så pratar man ju mycket om anpassningssyndrom.
Mm.
Och det får jag hela tiden hålla koll på. Så balansen då mellan å ena sidan, är det egot som härjar nu? Vill jag vara med i det här sammanhanget för att ge mig cred? Eller vill jag vara med i det för att det är bra för andra också? Liksom? Och det är klart att jag kan ju inte hjälpa någon om jag inte är frisk själv. Eller liksom nykter känslomässigt. Så där är jag och rotar just nu.
Mm.
Så, och visst, frustration, ledsamhet, vad fan blir man aldrig klar?
Mm.
Men också så här, ja, det har jag ju vetat hela tiden att jag måste ta tag i.
Men det är ju det jag tycker, tack för att du berättar det, för att jag tänker att det är det som är så viktigt också att komma ihåg, att bara för att man har varit nykter i flera år så betyder inte det att allt blir liksom guld och gröna skogar.
Nej.
För nu kan jag tänka mig efter de här 5 åren som du snart har varit nykter att liksom, det har ju hänt väldigt mycket med dig.
Ja.
Men det är klart att man, alltså jag tror att man är ju aldrig ett färdigt projekt.
Nej, och liksom. Det sa min sponsor också. Mm. För jag sa, blir man aldrig klar? Och hon bara, men om du hade blivit klar då?
Mm.
Om du hade varit helt, fullt, 100% personligt utvecklad och klar nu. Vad hade du gjort då liksom? Jag bara, men ja, det hade jag också, om jag är statisk från och med nu. Hur kul hade det varit?
Inte alls kul.
Och sen är det ju lite så här, man måste... Jag har alltid sett det som att man skalar av lager efter lager. På någon slags lök liksom. Och eftersom livet är och tar åt olika vändningar så måste man också lära sig olika nya saker. Du ska bli mamma liksom. Det är en helt ny sak för dig. Och du kommer få gå igenom allt du har redan gjort en gång till. Fast med nya krafter och nya styrkor och med nya vinklingar liksom.
Mm.
Och det är samma sak för mig nu. Nu har jag varit nykter ett tag och nu kan jag skala av ytterligare ett lager. Alltså det hade varit katastrof för mig om jag hade gått in i en relation och upp och ner och vem är jag tidigare. Nu måste jag hantera det. Nu kan jag hantera det liksom. Och nu får jag chansen att hantera det och utvecklas. Det är fantastiskt. Och sen hörde jag, det var någon som sa så fint. Jag ser det inte som lager på en lök, för då skalar man ju av och sen blir det ju bara en liten plutt kvar. Han sa så fint, han sa så här, jag ser det som att jag öppnar nya så här, kammare i mitt hjärta, eller så här, nya portaler,
ja.
Så att det kommer större och större salar.
Ja, det var fint.
Den är ju,
det var fint.
Jag hör ju präktiga låter. Men det är så ändå så fint att man utökar sitt utrymme.
Ja.
Inte ta bort lager så att man bara blir en liten, vad är det, en liten grund kvar i löken bara.
Ja, som man inte ens vill äta.
Nej, precis, man bara...
Jag måste ändå fråga, eftersom att jag intervjuar dig och du tar upp det med medberoende. Alltså, men är det för att du har träffat någon? Och sen är det ju optional att svara.
Ja, men precis. Så utan att säga för mycket så har jag börjat utforska det här med kärlek. Och det var oerhört mycket svårare än vad jag trodde. För rent krass så har ju jag... först tänkte jag så här, ja, men jag är faktiskt bara... Jag har aldrig dejtat nykter. Alltså jag har alltid druckit vin på dejt. De första dejterna, lite mysigt. Det har varit ett sätt att slappna av och vara mig själv och här och nu. Liksom, hur hemskt den låter. Och hur skulle jag ens då våga dejta utan att dricka? Sen insåg jag för sent. Alla de här känslorna som kommer i en relation. Tycker han eller hon om mig? Kommer de finnas kvar? Varför har han inte svarat på sms? Alla de sakerna har jag ju också hanterat med vin. Det har jag inte förstått liksom. Eller annan flykt.
Och det är ju stress också, alla de där bitarna.
Det är den största stressen i hela världen. Ja, så det bara kastades jag in i, utan att säga för mycket. Och det har varit också en anledning till att jag fått se över liksom, vad är jag, vad är medberoende, vad är stress, vad är behov, vad är vad. På väldigt många sätt. Och det här finns faktiskt studier på. Så är man som den person man var innan man började dricka känslomässigt. Just när det gäller kärlek och relationer. Väldigt många av oss har använt vin för att närma oss någon vi tycker om. Mm. Och då har vi också lärt oss alla sätt att föra oss socialt med vinet i oss. När vi tar bort det så kommer vi inte ens åt den kunskapen. Och man upptäckte det här, och jag tror att jag skrev det i boken också, jag kommer inte ihåg om det är kvar, att när dartspelare, när man skulle göra en OS-sport av det, så såg man att dartspelare i England, ofta de som blev duktiga på krogen, så de hade lärt sig när de haft alkohol i sig. Och sen när de då var tvungna naturligtvis vara nyktra inför OS och på liksom trädiga på riktigt, så var de skitdåliga. Och det fanns liksom ingen så här, hur kan de vara så bra på krogen och så dåliga utan? Och då såg man just att vissa delar av hjärnan fick de inte access till liksom, utan alkohol. Och då tror man att det finns en koppling också socialt och kärleksmässigt och i relationer. Så att när vi spottas ut då, alltså i mitt fall, liksom, jag började dricka och närma mig liksom, kärleksrelationer med alkohol på riktigt då, som liksom, inte som barn, som 14-åring. Och så på många sätt är jag som 14 år när det kommer till kärleksrelationer. Och det är ju också jävligt frustrerande, ursäkta svordomen.
Nej, men här får man svär mycket som helst. Jag svär hela tiden tyvärr.
Alltså, nej, men alltså, och vad är det att komma och säga hej, hej. Ja, nu är det så här. Jag är 52. Jag är rädd för precis allt som har med kärlek att göra. Och jag har en enormt bekräftelsebehov i relationer. Och jag är som ett litet plåster, vill du vara med mig? Men det är det här jag jobbar på nu, för det är naturligtvis ingen som ska behöva... Det är ju ingen som ska behöva utsättas för det, det fattar jag också. Det är naturligtvis också oerhört mycket fantastiska saker. För att gå in och vara 100% transparent och ärlig i en relation, det är magiskt. Mm. Tänk att bli älskad för precis den man är. Sen kyssar, sex, allt sånt som nykter är ju också... fantastiskt liksom.
Ja, men det ska bli kul att följa, för jag blir ju väldigt nyfiken på det här.
På allting.
Liksom. Men det kanske är någonting man får se mer om i framtiden beroende på hur allting går då.
Vi får väl se vad som händer. Just nu så känns det som att det känns inte så hoppfullt just nu.
Jaha.
Men precis så var det i början av nykterheten också. Då känns det så här, nej, det här kommer ju aldrig bli bra.
Oh.
Jag kommer ju bli lika tråkig som man tänker att det ska bli. Och nu tänker jag också så här, ja, jag får väl skaffa en katt då.
Mm.
Men det kommer bli bra. En dag i taget.
En dag i taget, precis. För jag tänkte förut när vi pratade om att hitta balans i nykterhet, en sak som jag tänkte att du skulle säga då, som du inte sa, men som jag säger åt dig nu, det är väl att skratt har ju varit viktigt för dig.
Ja.
Och du har sagt någon gång att det har hjälpt, att skratt är det som hjälpt genom alkoholmissbruk, utmattning och depression.
Ja.
Hur hjälper det dig idag? För du är liksom till och med skratt-yoga-instruktör.
Ja, jag vet. Det är galet. Nej, men alltså jag hade ju inte med mig hemifrån, eller jag kunde inte skratta åt mig själv. det var farligt för liksom. Jag tror att väldigt många kan skratta åt sig själv, att inte ta sig själv på så stort allvar. Men jag gjorde ju det så otroligt mycket, och det var så otroligt destruktivt att bli hård mot mig själv istället för att skratta. Och det var nog för att jag hade det jättetufft i skolan, och då skrattade man åt mig på min bekostnad, så det blev liksom farligt. Mm. Och sen då så hamnade jag på stand-up och började med det. Det var lite av en slump, och då när jag började skratta åt mig själv och med mig själv, det var så oerhört styrkande och frigörande, och jag mådde så mycket bättre. Så det är liksom, jag skrattar mycket åt eländet. Alltså titta på mitt liv och tänker så här, ja, att det är lite komiskt liksom i eländet. Så att jag använder det liksom hela tiden. Men ibland i vissa perioder så har det varit svårt att hitta skrattet i det också. Det var det som gjorde att jag började med skrattövningar. Och skrattövningar och skrattyoga är egentligen så att man fejkskrattar.
Det är bara
ha. Nej, exakt. Som en galning liksom.
Och då blir man gladare eller?
Alltså grejen är att hjärnan känner ingen skillnad på om man skrattar av en anledning eller inte. Så bästa liksom snabbaste tipset för att få ett härligt liv, det är egentligen att fejkskratta så här 15, 20, 30 sekunder varje morgon. Och för mig passar det väldigt bra, för att jag är ingen optimist. Jag har väldigt svårt för de här bara, tänk positivt. Jag blir förbannad. Så för mig är det mycket bättre. Då kan jag så här fejkskratta lite varje morgon. Och så blir det så skillnad. Det är också oerhört stressdämpande att göra.
Jasså, det här måste jag börja testa.
Ja, testa.
Ja. Men fast jag tänker också så här, att folk generellt har ganska svårt ändå för att skratta åt sig själva. Jag har jättesvårt, för att jag alltid slår ner på mig själv så mycket, och tycker att jag är värdelös många gånger, och tar mig själv på ett stort allvar istället för att ja, det där var ju kul.
Ja.
Så att man lätt hamnar i att ta sig själv, jag tror att många tar sig själv på alldeles för stort allvar.
Absolut.
Så hur slutar man med det? Är det fejkskratt då som gäller eller?
Nej, då skulle jag nog, det är nog mer en inställningsfråga, att man verkligen förstår att det är okej att skratta åt sig själv. Det blir väldigt roligare att skratta. Det är inte farligt att göra det. Man behöver heller inte göra det precis. Man får vara ledsen också.
Mm.
Men i stora drag. Nu ska jag ha humor-retreat. Och åker iväg 15 damer och jag. Och då jobbar man just där. Hur hittar man då att skratta åt sig själv? Och då kan man göra en massa övningar. Så man tar saker med sig själv som man inte gillar. Och så försöker man göra skämt av det. Alltså se humorn i det.
Aha.
Och när man börjar lära sig det, så kommer det sen att man kan liksom översätta det till en massa olika saker. Det kan vara liksom, ja men, jag har så här jättehängbröst verkligen. Och det är jag egentligen lite ledsen över. Att jag hängpattar. Jag säljer in
drabbar
mig själv väldigt bra nu. Kom och dejta mig. Jag har bekräftelsebehov.
Det är en bra kontaktannons.
Nykter alkis, varsågod.
Nej, men man vet vad man får i alla fall.
Ja, här är inga hemligheter.
Exakt.
Nej, men det kan vara ett typexempel, för det var så tydligt. Att, min son fick se mig naken när han var mindre, och då sa han ju så här: mamma, dina bröster bara hänger och hänger, kommer de ramla av? Och då vet jag att jag blev så ledsen, och så här, verkligen helt sjukt ledsen, för att ja, vad hänger de blir, och ska det vara så här, bla bla. Och då var jag ändå bara typ 35. Nu är jag då 52. Om man tänker när man är 35 så här, de kan ju inte hänga mer nu. Men alltså, herregud, det bara hänger mer. Och jag fick också kommentaren i somras, det var roligt, när någon sa så här, du ska inte göra brösten då. Så får man inte säga. Men den här personen tyckte att det var intressant. För han tyckte så här, ja men för då blir du bättre proportioner, som jag har så stor röv. Och då skrattade jag åt det. Men sen så blev jag lite ledsen. Bara fan.
Ja, det förstår jag.
Men då använde jag mina humorögon. Och så tittade jag på brösten. Så tänkte jag, vad ser de ut som? Finns det något kul? Går det att göra en kul jämförelse med de här små tepåsarna? Ja, tepåsar. Men också tänkte så här, det här ser ut som två våta raggsocker med en hockeypuck längst ner. Så ser mina bröst ut. Och det finns nog väldigt roligt med det liksom. Och också lite äckligt. Men så gör jag något fel, eller liksom ja, men jag kan ta en jättepersonlig sak som kanske jag inte borde säga, men
vi testar.
Det kan vara så, nyligen fick jag reda på att det kan vara så att jag har någon form av trauma någonstans, det har väl alla, men som kanske också gör att det ställer till det, att jag är lite extra rädd i relationer. Det här vet inte jag vad det är, och jag måste troligtvis ta reda på det. Och det gör mig jätterädd och jätteledsen. För vad fasen kan det vara? Men då har jag då, tog jag humorn till hjälp och så en kompis. Och så spånade vi om vad det skulle kunna vara för trauma. Och hur roligt det skulle vara om det då var ett jättetöntigt trauma. Som att jag, jag fick en blå toppluva istället för en röd. Och då skrattade vi åt det liksom. Det här är ju inte roligt för någon annan, men för oss blev det väldigt roligt. Och så här, försöka spåna igenom, vad skulle det kunna vara för trauma? Och det är ju ett sätt då att skratta åt eländet. Det förtar inte, det är fortfarande liksom... Det här är ju någonting som kommer bli läskigt framöver och sorgligt och vad vet jag, kanske världsomvälvande. Men att få skratta lite åt det just nu gör ju att det liksom dämpar den här pressen och stressen och ångesten lite grann.
Men kan skrattet bli en flykt?
Absolut. Det kan ju också bli, och det finns också väldigt mycket studier och forskning om alltså att om man mår psykiskt dåligt, att man inte tar sina känslor på allvar utan man då skrattar bort allt. Och jag har verkligen varit i närheten några gånger, och framförallt när jag var som mest alkad.
Det kan jag förstå i din bransch också.
Och då skrattade jag liksom bara, och skrattade hårt på min egen kostnad. Så här, jag körde ju mycket stand-up om att jag drack mycket. Mm. Helt utan tanke på att det fanns någon fara. Jag tänkte misären och se mig då. Och det har ju ingenting med kroppsform att göra. Men jag var så otroligt svullen liksom. Och blek. Och man såg verkligen hur illa blek. Men alltså man såg hur sjuk jag var.
Mm.
Man hörde säkert att jag var lite småpackad. Så stod jag där på scenen och bara... så jävla, alltså vilken tragedi. Vad hemskt. Och det var ju inte ett bra sätt då, kan man säga själv. Men det kan jag åt andra sidan skratta åt idag.
Ja, det är det som är skönt med nykterhet, att man kan skratta åt, åt det förflutna faktiskt. När man har kommit dit, det är ju också en befrielse bara det i sig.
Och mycket handlar om att ge sig, att det är okej att skratta åt sig själv och eländet. Och det är också okej att inte göra det ibland.
Jag tyckte det var så bra, på tal om så här flykt och skratt, du skrev i boken så här, är människor ens lyckliga eller låtsas vi bara? Och jag kopplar det lite till det här med fejkskratt också. Är det liksom, fejkar vi lycka liksom, för att det ska se bra ut på utsidan? Jag tyckte det var en så bra fråga.
Ja, för det här var en av frågorna jag ställde mig då när jag fortfarande drack. Jag hade inte blivit nykter, vad jag
exakt ihåg.
Och jag tänker just så där, varför blir jag aldrig lycklig? Idag vet jag ju svaret. Det handlar ju jättemycket om att jag hade sabbat hela dopaminsystemet. Så enda sättet för mig att få dopamin och känna en lyckorsrus, det var ju att dricka mer. Det fanns ju inget som kom i närheten av alkohol när det gällde dopamin, vilket gjorde att jag blev ju inte lycklig. Det är det absolut bästa sättet att ta bort lycka, att dricka alkohol, oavsett om du bara gör det en gång i veckan, för hjärnan kommer ändå vilja ha just den mängden dopamin. Så då kan du göra hur mycket bra saker som helst i veckan, men du kommer inte slå fredagsvinet liksom.
Och det är det som är det svåra att vänja sig av från.
Ja, precis också. I början, men sen så neutraliserar man ju dopaminsystemet, så sen står man där liksom och tittar liksom på vad som helst, en vacker solnedgång och bara, wii! Men nej, jag tror att väldigt många simulerar lycka. Jag tror att väldigt många tror att lyckan är att se lyckad ut eller ha ett på pappret lyckat liv. Idag, om jag hade som aktiv alkoholist tittat på mitt liv idag, så hade ju den sagt att det var ett torftigt litet jävla tråkliv. Det vill säga, jag kan inte vara lycklig alls, därför att jag har ju jag jobbar, alltså jag försöker ju hela tiden att hålla det lågt, avskalat och nära. Inga excesser av något slag. Alltså det är ganska jämnt. Och kanske då tråkigt ibland. I alla fall ser det ut som det är för andra kanske. Okej, till Australien.
Det tycker
ju
inte
tråkigt.
Jag. Men jag förstår din poäng.
Men jag är ju så otroligt lycklig nästan hela tiden. Därför att jag har ingen stress och press. Och jag vet att jag duger som jag är. Och jag gör det bästa och... Jag gör faktiskt en del nytta, liksom att jag hjälper andra. Det är det absolut bästa sättet att få lite så här snabb lycka är att göra något bra för någon annan. Och det kan vara att öppna en dörr för någon eller vad som helst. Liksom. Så att jag tror kanske att många inte... Jag tror kanske inte att man vet vad lycka är till och med.
Det tror jag också. Och sen att vi... tror att den ska finnas någon annanstans där borta hela tiden och försöker jaga den någonstans utom oss själva hela tiden.
Jag tror att jaga lycka, då får man ingen lycka. Mm. Och sen lycka är inte tillstånd, utan det är de här små mellanrummen, tror jag, som bara plötsligt kommer. Och i och med att jag har mer tid och mer närvaro så hinner jag se lyckan när den kommer mycket oftare. Mm. Och då kan den vara så kort som 3 sekunder. Och den kan också komma i ett fejkskratt där jag ser mig själv utifrån och bara, jag är en sån galen människa. Alltså så här, det här är så knäppt att stå och fejkskratta i ett tomt kök. Mm. Jag tror inte man blir lyckligare av att fejkskratta, men jag tror att man får jättemycket bra dopaminpåslag av fejkskratt. Men jag tror kanske att lyckan liksom kommer, vad ska man säga, man kan få den av situationen om man är närvarande i och inte tar sig själv på för stort allvar liksom. Mm. Hänger du med vad jag menar?
Absolut, jo, men jag tänker att det är en bra huvudingrediens att börja med, att inte ta sig själv på för stort allvar, för där ligger mycket olycka, tror jag.
Och vara närvarande.
Mm. Ja, verkligen.
Jag är själv väldigt nöjd med en mening i boken som jag faktiskt har som citat också där. Vad är det med nuet som gör så ont? För det var det som jag kände hela tiden. Mm. Jag kan inte vara i nuet. Jag går sönder av nuet. Jag kan inte stanna upp. Jag kan inte vara i det. Och idag så försöker jag vara i nuet. Ibland gör det jätteont att vara i nuet. Mm. Men då tänker jag att det är okej det också. Men alltså det är ju att inte fly då från det.
Exakt, och det är det som är konsten. Att inte göra det.
Nej, vad är nuet? Och är man det så kommer lyckan smygande ibland där.
Du ska ju, du har så bra namn på den här föreställningen som du ska göra i vår, förstår jag. Crash, nu har jag tappat bort.
Crash,
crash,
repeat.
Crash, skratt, repeat. Ja. Det är så det är. Och där pratar du ju just om så här, om hur skratt då minskar stress bland annat. Och hjälper oss att hitta livsglädje.
Ja, men precis. Jag har ju föreläst om det här i 15 år ute på arbetsplatser. Men man har aldrig kunnat komma om inte ens företag har beställt mig. Då får man liksom grunderna i humorkunskap och lite humorforskning. Vi ska göra skrattövningar. Lite av de här verktygen till liksom, vad kan man göra då? För det, jag tycker ändå det är väldigt fint att man kan ha precis samma skitliv. Men man kan hitta humorn i det. Man behöver liksom inte ändra yttre saker. Det handlar inte om att vara positiv och hitta optimismen liksom.
Nej, det är inte good vibes only.
Nej, det är bad vibes only. Nej då, men det är ju, och det är väl det som är mitt liv. Krasch, jag kraschar, jag skrattar, jag tänker att nu, och så repeat igen.
Ja, vad spännande. En sista grej bara. Mm. Jag blir ju alltid extra nervös och gör intervjuer med någon som själv är journalist och sådär.
Ja,
och
jag, hur gick det nu då? Var du nervös?
Jag är alltid nervös innan jag gör mina intervjuer och tänker mycket mer på, ställer jag rätt frågor? Har jag täckt allting nu?
Jaha, efter men du är jättebra.
Ja, men tack. Nej, nu låter det som att jag jagar bekräftelse.
Nej, men
säg mer saker, Karin.
Ja. Nej, men det är ju att du är seriös och bra, men vissa saker kan du inte påverka oavsett hur bra frågor du har, och det är ju vad den svarar. Så,
exakt, ja. It takes two to tango.
Nej, men också så här, släpp kontrollen över resultatet och bara tänk, och du gör ju ditt bästa, det fattar jag direkt när jag har haft mailkontakt med dig. Du gör ju inte så här, se att de dyker upp. Här. Eller hur?
Ja, så är det ju.
Och det är det enda du kan kontrollera.
Den här podden är min första bebis.
Ja, så. Jag menar det.
Men däremot det jag ville fråga på tal om det var, du som ändå är journalist och du som har släppt den här boken och gjort många intervjuer om den och ditt liv nu. Och så här, finns det någon fråga som du skulle ställa till dig själv som du inte har fått så mycket eller som du inte får alls?
Oj! Utifrån vem jag skulle vara då liksom.
Vi säger utifrån mig typ nu i den här podden, någonting här som podden. Du känner att det här, varför får jag aldrig den här jävla frågan?
Oj. Vad är det jag skulle vilja skicka med? Nej, jag kan faktiskt inte komma på någonting.
Journalisterna har gjort ett bra jobb kanske.
Eller ja, jag har det, tror jag. Också. Jag har ju blivit väldigt intervjuad och
Men du kan ju återkomma om du kommer på någonting.
Som du får vill du att jag ska fråga. Den med min röst? Jo, jag kom på en fråga till. Hej, det är Karin.
Det kan bli ett kreativt, snyggt inslag.
Ja, precis. Det finns ju AI-lösningar för det där.
Men du Karin, jag ska låta dig gå nu. Mm. För nu har jag hållit fast det här länge, känner jag. Plus att jag är jättekissnödig för att jag är gravid. Så att jag måste lägga på.
Hoppar på kissblåsan i vanlig ordning.
Men jättestort tack Karin för att du kom hit. Och tack för att du har delat din historia. Nej, så öppet tack. Och ärligt.
Tack snälla, tack för att du gör podden. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Och det var allt då.
Det var allt. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kod Katastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kod Katastrof i Podplay-appen.